är välkomna till Kureras podd Så mår jag bra. Jag heter Maria Torshall och just idag har jag med mig i studion Carina Schwarz som är vd för Rosenserien. Ett yrkesval som inte var helt självklart för henne, det berättar hon om. Och hon berättar också öppenhjärtigt om sin egen erfarenhet av utbrändhet och vägen tillbaka. Välkommen till podden, Carina.
Vad kul att få vara här, jag är jätteglad.
Ja, härligt. Första frågan, hur mår du idag?
Jag mår jättebra. Jag har precis fått reda på att vi har vunnit ett stort pris. Så därför så är jag lite extra glad idag faktiskt.
Härligt, grattis. Det är jättestort grattis. Du, jag tänker så här, du är vd för Rosenserien som är ett stort ekologiskt skönhetsmärke. Och du ser ju alltid så där vansinnigt fräsch ut.
Tack.
Känner du att det finns någon form av krav på dig att alltid vara det här ansiktet utåt och alltid se fräsch ut med tanke på vad du jobbar med?
Nej, jag har aldrig känt något krav på det sättet faktiskt. Utan jag är nog bara som jag är helt enkelt. Om man mår bra invärtes så speglas det utåt. Så som jag brukar säga att huden och ansiktet är ju kroppens spegel. Och jag känner mig väldigt pigg och fräsch invändigt. Så då ser man väl pigg ut ute också.
Härligt.
Ja.
Vi ska återkomma till det. Men du har ju varit vd för Rosenserien sen, hur gammal var du?
Jag var 22 år. Så det är 27 år nu.
27 år?
Ja.
Och jag vet att det finns en fantastisk historia. Vill du berätta den för oss?
Absolut. Det började kan man säga för 40 år sedan tillbaka i tiden. Och det var min mamma. Hon hette Laine och hon drev en hårsalong i Norrköping. Och hon stod och permanenta hår och färga och märkte ju att hennes hud inte mådde så bra. Och hon var en sån här riktig alternativare. Jag är själv uppvuxen på det sättet att vi hade ju lökomslag istället för Alvedon om man blev sjuk. Och vi hade rawfood-odlingar hemma. Hon fastade och det var ju väldigt tidigt kan man säga med det tänket. Så det var lite konstigt att hon valde att bli frisör. Men det gjorde hon. Och märkte då som sagt att huden inte mådde bra av alla starka kemikalier. Och då tänkte hon, kan vi på något sätt göra det här naturligt med schampon och med krämer? Och på den vägen kan man säga att det är. För hon och sen en väninna startade då att leta runt efter naturliga ekologiska råvaror. Och kanske då först var det schampo som kom på frågan och sen även krämer. Och för 37 år sedan så var den första lilla serien färdig.
Och sen blev din mamma väldigt tragiskt sjuk.
Ja, och det här är ju hösten 93. Så går hon med en längre, som vi tror, förkylning som inte riktigt går över. Och hon var ju inte så pigg på att åka till läkaren, alternativare då som hon är, eller var. Och till slut så var det bara så att med 40 graders feber i 4 veckor så fick hon ta läkarhjälp. När hon kom in så hade hon cancer i lever och galla. Och den var så stor som en handboll så att på 4 veckor så var min mamma borta. Det gick jättefort. Och jag var själv precis nyexaminerad lärare. Och jag hade min klass som stod och väntade på mig. Men jag kände att hon hade ju lagt ner hela sin själ. Hela sin, ja allt för att få fram de här produkterna. Hon brann ju verkligen för att berätta att det fanns naturliga alternativ idag att tillgå inom hudvården. Hon hade den här filosofin att allt man lägger på huden går in i kroppen mer eller mindre. Vilket vi idag ser på hormonplåster och så vidare, att det verkligen funkar. Så hon hade ju en bra teori där. Min teori om att hon blev sjuk, det är ju att hon jobbade med så mycket kemikalier. Om man säger lever, galla är ju reningsorganen. Ja, hon var renlevnadsmänniska i övrigt. Så det gick väldigt, väldigt fort. Och det blev ju en väldig chock för oss. Men självklart för mig att lägga lärarkarriären på hyllan och driva företaget vidare.
Jag ryser lite när du säger det, för din klass stod där och väntade, du var helt nyexad lärare. Plötsligt på 4 veckor så får du veta att din mamma är döende och du bestämmer dig för att bara helt byta spår.
Ja. Och jag hade vetat sen jag gick i årskurs 3 att jag ville bli lärare. Så jag var väldigt målinriktad och gick alla de här skolorna och kämpade verkligen för att få den här examen. Men så ville inte livet.
Hur mådde du då?
Då mådde jag ju inte speciellt bra. Det var ganska tufft ska jag säga. Företaget gick inte jättebra. Det var ju skuldbelagt och ganska tuff öppning på det hela. Man är 22 år, man kommer direkt ifrån skolbänken. Och så ska man lära sig allt ifrån att... jag hade varit med på lite mässor ska jag säga. Men allt ifrån att hur är det att vara en företagare? Hur är det att... fylla i papper, hur fungerar det att köpa in saker. Jag tog mammas almanacka och på den tiden så var de ju fysiska så att säga. Och sen så läste jag namn och telefonnummer och ringde alla personer som stod i hennes bok uppifrån och ner och frågade: hej, vad tillverkar ni eller vad gör ni liksom åt oss? För jag hade ju ingen aning om något egentligen. Så det var lite tuff början.
Men du hann berätta för din mamma?
Ja, jag gjorde det. Och det tror jag har varit min styrka i alla år. Det är fortfarande mycket känslor bakom den historien. Men min mamma låg på dödsbädden. Hon var ju väldigt, väldigt sjuk när jag berättade för henne att jag ville ta över företaget. Och då sa hon: nej Karina, jag tycker inte att du ska göra det, för att det här är mitt mål och min vision i livet och det jag vill göra. Du ska ju bli lärare, det är ju ditt mål. Och det är viktigt att du gör det som känns rätt för dig. Så det var första reaktionen från henne. Men när hon förstod att jag liksom med hjärta och själ verkligen ville driva det vidare. För det var ingen tveksamhet från min sida. Då fick jag det här gensvaret som jag aldrig kommer glömma. Hon var så glad. Det var enormt alltså starkt. Mm. Och det har drivit mig. Framförallt de här 10 första åren när det var jättetufft ekonomiskt. Då tror jag att man hittar kraft i det där på något sätt. Annars hade jag nog gett upp liksom. Mm.
Men du har vänt det här företaget till någonting fantastiskt och framgångsrikt.
Ja, idag är det jätteframgångsrikt och jag är ju oerhört tacksam över det. Det vände ungefär kan man säga efter 10 år när man hade haft de här tuffa åren och göra företaget eller Rosenserien känt. Sen så började vi komma ut i butiker och så vidare och fler upptäckte oss.
Och hur är det idag? Du jobbar och du reser jättemycket.
Ja, framförallt hit upp till Stockholm blir det ju en hel del. För de flesta affärsmötena är ju här i huvudstaden. Och jag håller ju till i Lilla Valdemarsvik, 25 mil härifrån. Och där händer det kanske inte så mycket. Men vi har härlig miljö vid havet. Så jag tycker att det är värt att ligga lite utanför för att få det här tysta och lugna och ladda batterierna.
Hur laddar du batterierna?
Jag laddar genom att vara ute och promenera. Jag går i princip varenda dag om jag hinner. Gärna i skogen längs med vattnet vid havet. Och jag känner att ju mer jag rör på mig desto mer rensar jag. Och då kommer jag på väldigt kreativa bra idéer också. Förut så tillbringar jag ju hela tiden i stallet. Jag har ju haft hästar i 40 år. Men det har inga hästar idag. Så nu får det bli promenader istället. Och gärna skidåkning på vintern.
Så havet och promenaderna, men inte hästarna längre?
Nej, jag kan sakna dem. Men det tar ju väldigt mycket tid. Det vet ju du, det har jag ju också, den hobbyn.
Det vet jag, det tar massor med.
Ja.
Men är du en sån där som somnar så fort du lägger huvudet på huvudkudden?
Nej, jag önskar att jag hade varit där. Men icke. Jag är en sån här som går på högvarv. Så jag har jättesvårt att sova.
Och vad gör du då? Vad har du för knep?
Alltså det bästa är att man har regelbundna tider. Att jag går och lägger mig ganska tidigt, gärna vid 10 på kvällen. Och då har jag chans att somna. Jag måste ha regelbundenheten. Och jag tar gärna lite magnesium också på kvällen. För att kroppen ska kunna komma ner i varv. Det tycker jag funkar bra.
Och när mår du som allra bäst?
Och det är när jag är med familjen. med min man som jag också driver företaget med. Så vi umgås ju väldigt mycket och vi tröttnar inte på varandra. Men också när jag får tillbringa tid med min dotter Isabella, då mår jag bäst.
Mm. Jag tänkte fråga dig om det, för du driver ju företaget tillsammans med din man, Janker. Ja. Och ni lever ihop och jobbar ihop. Vad har du för knep för att det ska funka?
Alltså vi har alltid trivs väldigt bra tillsammans. Jag tror att det är nog lite grundbulten. Men det blev också en slump att det var så här. För att när vi fick barn så jobbade Jerker då med larm och installerade. Men det var ju lite körigt för mig att både ha företag och sen ett litet spädbarn. Så han tog pappaledigt och tänkte att han skulle vara hemma och hjälpa mig med Bella då, som vi kallar henne, och företaget. Och att vi två skulle driva det lite tillsammans under 1,5 år. Sen tänkte han komma tillbaka till sitt jobb. Men så blev det ju inte. För att vi växte faktiskt en hel del när vi blev två i företaget. Och då kunde vi anställa en person också. Så helt plötsligt var vi tre under den här perioden. Ja, sen rullade det bara på och vi såg också att vi trivdes väldigt bra tillsammans.
Och funkar det att ha dubbelt ledarskap eller är det du som är chefen?
Nej, jag tror att vi gör så olika saker. Så att vi upplever nog att vi är chefer på vår egen uppgift. Det vi håller på med. Vi gör inte exakt samma saker. Så att vi kompletterar varandra väldigt, väldigt bra.
Och jag gissar att ni har en gemensam vision. Kan du berätta hur ni ser, vad ser ni framför er om 10 år? Var är ni då?
Alltså, vi är ju 50 nu. Så då är vi 60. Ja, vi vill ju framåt med företaget de närmsta 10 åren. Vi ser faktiskt en stor vision i vårt nya varumärke, Sweden Echo. Vi har ju jobbat nu med Rosensén i 27 år och det rullar på bra. Men vi slår inte riktigt utomlands. För Rosenserien som varumärke säger inte så mycket utanför Sveriges gränser. Så att vi tror att Sweden Echo är ett lite starkare varumärke. Idag har vi några produkter i den serien för män. Den heter ju Skincare for Men. Men vår vision för framtiden är att vi även ska ha lite produkter för kvinnor i den serien. Så det jobbar vi på nu och sen vill vi ut i världen. Det är den stora visionen.
Sweden Echo har ju en historia tillsammans med Tony Irving, vet jag. Det är en annan man i ditt liv.
Ja, det är det.
Om jag får uttrycka det så.
Ja, det får du faktiskt, för vi har jobbat ihop i 8 år nu.
Jag har hört den här historien, men kan inte du berätta historien om när ni först fick kontakt?
Ja, den är ju faktiskt lite rolig. Vi sponsrade ju produkter till Fångarna på fortet. Och där kom han i kontakt med oss första gången. Så han fick en sån här liten goodiebag med sig hem. Och där låg våran deodorant som bygger på naturliga salter. Och han ville ha en naturlig deodorant. Han var lite så här försiktig med aluminiumklorid och så vidare. Men han hade inte riktigt hittat någon som fungerade. Och sen använde han våran Rosenserie deodorant och blev väldigt förtjust. Och då tänkte han att men jag saknar ju massor produkter som är ekologiska och naturliga. Som jag som man vill använda. Och han började och leta runt. Men oftast så hade de såna här förpackningar som att de var lite röda eller rosa. Eller, ja, men de tilltalade inte honom helt enkelt. Och då tänkte han, skulle jag kunna själv ta fram några produkter som är då anpassade för den lite medvetna mannen. Och så ringde han till mig. Men det var ju bara det att jag har ju väldigt skojfriska vänner som gärna driver med mig. Allt ifrån att lägga ut vårt hus till salu som inte alls var till salu. Ja, det har de gjort. Och till ett underpris och det är många som ringer. Och mycket, mycket bus. När Tony då ringer till mig och jag var inte tillgänglig när han ringde utan han pratade in. Och han har ju en väldigt karaktäristisk röst. Så han säger att hej, det här är Tony Irving då. Och jag tänkte att du och jag skulle ut och äta lunch. Kan du höra av dig? Då tänker jag att det här är ju mina vänner som driver med mig. Det kan ju inte vara han som ringer. Varför vill han äta lunch med mig? Så att jag nonchalerade det där. Så ringer han igen och pratar in. Och jag tänker fortfarande att det är ett skämt helt enkelt. Men tredje gången tror jag det är, då svarar jag. Då är jag tillgänglig när jag ringer. Och han bokar in den här lunchen och jag säger ja. Men jag tänker när jag har lagt på, gud, vem är det här? Så jag tar med min man och åker på den här lunchen. För jag tänker att det kan vara vem som helst som dyker upp. Men när vi kliver in innanför för dörren så ser vi ju att Tony sitter då direkt där innanför. Så ja, jättekul början. Och bra att han var så envis. Att han
ja, det var
inte gav
en himla tur.
Att han inte gav upp.
Ja.
Ja. Och då berättade han att han var så förtjust i våra produkter. Och sen att han hade den här idén. Och jag kan säga att jag tänkte nog inte direkt att ja, vi kör. För jag var fortfarande lite skeptisk att män skulle vara mogna och redo för ekologisk hudvård. Så jag kan säga att han fick tjata faktiskt på mig ett tag innan han fick igenom sin vilja. Men han är bra på det, så att det blev en serie.
Jag tror att han är bra på att tjata och tur att du gav med dig, ja. Eller hur? Så här med, i efterhand kan
det
man väl säga det.
Det blev väldigt, väldigt fina produkter.
Mm. Jag blir lite nyfiken på när du pratar om din uppväxt. Du säger att din mamma var alternativare och du pratar om lökomslag istället för Alvedon. Kan du berätta lite mer om din egen uppväxt?
Jag kommer ihåg att just de här odlingarna tog väldigt mycket plats. Det är så här som kommer i huvudet för en gång. Att vi odlar ju såna här vetegräs och ja, alla groddar och allting. Det var ju väldigt, väldigt spännande. Och du har säkert hört talas om levande föda. Den kosten var väldigt mycket hos oss. Och hon tyckte ju dessutom att jag skulle äta mycket av den här salladen och så vidare. Jag var inte jätteimponerad av den när jag var barn, det kan jag säga. Idag tycker jag bättre om det. Men jag är inte riktigt så all in som hon nu var, det ska jag säga.
Hur äter du och lever idag?
Gärna närproducerat. Vi har en butik faktiskt i Valdemarsvik som har vunnit pris för sitt ekologiska och närproducerade sortiment. Så där är jag stor kund. Och jag kan säga att jag äter precis allt. Och jag tror att det är ganska viktigt att man gör det. Att man inte får brister på olika saker. Så att jag äter det mesta. Men närproducerat om det går. Och ekologiskt förstås. Så långt det är möjligt.
Så om jag kommer att öppna ditt kylskåp idag, vad har du alltid hemma?
Oj, ja, basvaror. Allt ifrån mjölk, smör, grönsaker till lite yoghurt där.
Men du odlar inte groddar?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag köper dem färdiga idag. Jag är lite slö.
Det kan man ju kanske göra i större utsträckning idag också än, ja. Än då på, när kan det ha varit, 70-talet, 80-talet?
Ja, 70 till och med. Jag föddes 71. Så.
Jag minns att vi såg din dotter Isabella sjunga för några år sedan. Var det Talang?
Idol faktiskt.
Idol var det?
Ja.
Har du också sådana talanger?
Jag sjöng mycket när jag var liten. Men jag var en blyg viol kan jag säga. Jag vågade inte stå på scen så där som hon har gjort hela sitt liv. Hon började ju fara runt och uppträda redan när hon var 5-6 år. Medan jag skulle hellre springa och gömma mig. Jag var inte tam på en scen. Så att, nej, jag sjöng nog hellre hemma.
Men nu är du ingen blyg viol, för nu får du ta för dig i företaget.
Ja, men så är det ju. Jag tror att man har fått öva in det.
Har det varit en resa?
Ja, så är det ju. Och kanske att jag hade lite användning för min lärarutbildning. För där fick vi ju stå mycket framför klasser och grupper och så vidare och prata. Men det var ingen självklarhet för mig. Nej. Även att jag valde det jobbet.
Vad har du för svagheter? Vad är det liksom? Vad är dina... Jag tvekar att säga ordet synder. Men lever du alltid som du lär? Och orkar du med det hela tiden? Eller har du så här weak spots?
Alltså, min svaghet är ju att jag gillar god mat. Jag gillar att äta gott. Det som vet jag inte. Ja, det kan vara en svaghet. Jag över kanske äter inte, men jag äter gärna mycket och gott. Så är det.
Och så tänker jag på huden. Är du alltid jätteduktig på, eller händer det att du går och lägger utan att ha tvättat och rengjort huden? Eller är du väldigt duktig på det där?
Där är jag nog faktiskt duktig, det måste jag säga. Jag går inte och lägger mig utan att ha tvättat ansiktet. Och jag använder ju faktiskt bara våra produkter. Jag har en sån här superkänslig hud. Så att jag har nog försökt att prova några konkurrenter ibland när man får någon produkt och sådär. Men nej, det funkar inte för mig. Jag har alltid haft känslig hud. Jag var till och med mammas försökskanin när jag var liten. Att, ja, men om Carina tål den här krämen, då kommer alla tåla den. Så...
Berätta, hur använde hon dig som försökskanin? Berätta mer.
Jo, jag fick testa allting. När hon kom fram till en ny produkt, att den här skulle hon vilja ha i sitt sortiment, då fick jag den här krämen. Och så sa hon, ja men Carina, testa den här nu. Och det var ju inte alltid det gick alltså. Det kunde blossa upp ganska rejält. Så då visste hon att nej, den här ska vi nog inte ha. Vi får hitta några andra råvaror. Och sen så jobbade hon med den här krämen och innehållet. Och så fick jag testa igen. Och när jag tålde den och den fungerade, då kände hon sig trygg att ta fram den.
Hur gammal var du då?
Jag kanske var 12-13. Någonting sånt. Jag började följa med min mamma på marknader och mässor när jag var 15.
Och var försökskanin när du var i tidiga tonåren?
Ja, ja.
Namnet tänker jag också på. Rosenserien, du pratar om att Sweden Echo hoppas ni ska funka bättre utomlands. Rosenserien, det namnet kom väl till av ett skäl?
Ja, det var ju lite så här att det var svårt för mamma och även hennes väninna Agneta att komma fram till något namn. De funderade ganska länge. Men sen var det en dag så kom min pappa hem med en rosbukett. Och då var det som att poletten bara trillade ner, att Rosenserien, hon sitter vid köksbordet och hon ser de här rosorna och så tänker hon att det är ju ett jättebra namn. Och Agneta har dessutom en rosträdgård, så det följs ju perfekt i hennes värld också. Och de använde sig av rosenolja redan från början i produkterna, så allt bara föll på plats. Och så kom namnet.
Så rosbuketten fick buketten att trilla ner helt enkelt. Och Agneta som startade det här tillsammans med din mamma, hon lever än idag?
Hon lever än idag. Och jag pratade med henne senast igår när hon var så stolt över att vi hade vunnit det här priset då. Swedens Best Natural Brand i något som heter Luxury Awards. Jättemot. Och då ringde hon och jag hörde liksom att hon var så lycklig så tårarna rann.
Åh, vad härligt.
Och hon är fortfarande till viss del faktiskt aktiv och hjälper mig upp i Norrland. Hon bor i Luleå.
Jag skulle precis fråga om det. Är hon involverad?
Ja.
Berätta lite om vad hon gör.
Ja, alltså det är ju mer kan man säga som en liten mentor för mig som jag kan ringa och diskutera med. Men även så att hon har kontakt med lite butiker och lite återförsäljare. Och hon kan inte riktigt släppa det här än i alla fall. Hon är ju lite upp till åren nu, så att jag hoppas att hon orkar vara med ett bra tag till.
Jag tänker så här, vi är ju alla olika. Och när podden heter ju Så mår jag bra. Och jag tänker, hur säger din kropp ifrån när det blir för mycket för dig?
Jag har ju varit utbränd ganska rejält en gång i livet. Och det här görs ju lite påmint. Det kan man ju också säga en svag sida, att jag jobbar för mycket. Jag älskar att jobba och jag brinner så mycket för mitt jobb. Så det kan vara lite svårt att sätta gränser. Så för mig blev det ju att jag gick pang rakt in i väggen och var väldigt dålig i 10 års tid. Men idag så känner jag var gränsen går. Och jag är väldigt snabb att dra i handbromsen. Men det kan vara att när jag jobbar för mycket och kroppen inte riktigt orkar. Det kommer lite yrsel, det kommer trötthet. Den signalerar väldigt kraftigt när man en gång har smält ordentligt. Så att jag är snabb och sakta ner då.
Och vad var det som hände när du gick in i väggen? Du säger att det hände bara pang. Men hade du känt några? Vad hade du för signaler tidigare som du inte lyssnade på när du tänker tillbaka?
Alltså jag trodde nog, jag är just den här typiskt duktig flicka. Att vi jobbar och jobbar. Ja, du nickar, du känner kanske igen dig lite i det också.
Ja, det var det där.
Nej, men, ja. Men att man vill prestera och att man vill göra saker bra. Så jag märkte nog inte de här signalerna. För att jag tänkte att gå in i väggen gör ju lata personer. Jag hade helt fel uppfattning om det. Så jag förstod inte att när jag blev trött så skulle jag ha saktat ner. Utan jag gasade lite till. Och jag jobbade dygnet runt och hade mina hästar också. Så jag tävlade på helger och drev mig väldigt, väldigt hårt under oerhört många år.
När var det här i tiden?
Det här är ju för 20 år sedan ungefär. Så det är ett tag sedan nu.
Det var innan du hade barn då?
Ja, precis. Det var i den...
Du hade över företaget.
Ja, det var precis barn. Kan man säga i den vevan. Mm. Så det var nog kanske lite mycket att man fick ett litet barn också. Hon hade lite kolik, hade svårt att sova. Och jag hade ju lite stökigt med min sömn innan där. Och sen blev min pappa sjuk också. Och då... blev det för mycket tror jag. När man både har jobbet. Det gick bra så länge det var jobbet som var mycket. Men när det även blir jobbigt privat. Då tar det tvärstopp. Så då blev det en rejäl smäll. Men det gick att ta sig tillbaka. Så det kan ju vara bra. För de som är i den här tunga perioden. När man tänker att. Kommer jag aldrig bli frisk igen? Jo, man blir det. Men det är en lång resa tillbaka.
Vi ska prata om resan tillbaka. Men vad var det som faktiskt hände?
Ja, jag kom inte upp ur sängen. Det var verkligen det var den här berömda väggen. Det tog tvärstopp.
En morgon tog du dig bara inte ur sängen?
Det fanns inga krafter. Jag fick ladda i 4 timmar för att kunna gå till brevlådan och hämta ett brev. Jag fick ha ledhjälp till jobbet. Jag hade en madrass liggande på kontoret.
Men du gick till jobbet?
Ja, men det förstår ju varför man går in i väggen.
Det var alltså, ingen som sa åt även Carina att stanna hemma nu?
Det var det säkerligen, men det finns en anledning till att man hamnar där. Man lyssnar inte jättebra, varken på sin kropp eller på andra. Så jag låg på den här madrassen och jag tog mina telefonsamtal och jag såg till att företaget fungerade. Men till slut blev jag halvtidssjukskriven och det var ju tufft för mig så att säga då. Men det var nödvändighet. För att jag skulle ha en chans att komma tillbaka.
Men var du bara halvtidssjukskriven? Du var aldrig heltidssjukskriven?
Nej. Och så är det väl när man driver företag. Att den här passionen. Det fanns inte för mig att vara hemma och släppa allting. Jag tänkte ju det finns inget företag att komma tillbaka till då.
Den stressen måste ju ha varit enorm.
Ja. Tror kanske att det är en av anledningarna till att det tar så många år innan man kommer tillbaka. Kanske det hade gått fortare om man... hade varit lite förnuftigare.
Mm. Och hur tog du dig tillbaka?
Ja, jag undrar om det inte bara har varit tidens gång på något vis. Alltså, jag försökte att träna mig tillbaka. Men träna mig tillbaka på ett försiktigt sätt. Du kan inte ställa dig på gymmet och ösa tunga vikter och ut och löpträna. För det orkar inte en utbränd kropp. Men att promenera. Jag började med några minuter. Det var 5 minuter. Det var 7 minuter. Och bygga och bygga och bygga. Så ja, promenaderna skulle jag säga. Och sen mycket sömn. Och det tog lång tid att få tillbaka sömnen. För den försvann totalt. När jag var utbränd.
Sömnen försvann? Du kunde inte sova alltså?
Nej.
Så vad gjorde du då på nätterna?
Titta i taket. Tufft var det. Och jag är inte någon människa som tar några sömntabletter eller någonting sånt. Inte med min uppväxt. Så det var bara att genomlida.
Och hur var människorna runt omkring dig? Vad kunde de hjälpa dig?
Ja, jag var nog ganska duktig ändå på att ta hjälp och dirigera ut. Både på företaget och hemma. Jag hade jättemycket hjälp av min man. Och även då de anställda. Var väldigt, väldigt snälla. Och jag har haft mycket hjälp av mina säljare som gjorde alla event och så vidare. För där fanns det ju inte riktigt kraft att åka på mässor och ja, visa sig. Så jag var väl ganska laid back under rätt många år. Så det känns kul att få vara med på saker igen nu. Mm.
Och nu då? När kände du att du var fri från det här, frisk ifrån utbrändheten? Kan man säga så?
Ja, jag kan säga. Jag kanske har varit helt så jag tycker att jag är hyggligt återställd sedan 3 år tillbaka. Jag skulle säga ungefär 10 år som var riktigt tuffa. Men även kanske 3-4 år till som var man kände att det började bli bättre. Men att man hade ganska mycket symptom.
Hur kände du när att du liksom energin kom tillbaka? Eller hur kände man att man började bli bättre efter en utbrändhet?
Det mesta kännetecknet var att yrseln blev så mycket bättre. För att det är det som gör, och ofta när man kommer in i folksamlingar och så vidare, så slår det yrseln till så att man vill nästan bara smita därifrån, om du förstår hur jag menar. Jag kände att när yrseln blev bättre och jag kan gå i en affär utan att hyllorna kommer emot mig, då kände jag, men gud, nu håller det på att börja bli bättre. Krafterna kom nog tillbaka lite tidigare liksom, men just den här yrseln satt i så länge. Så det är helt fantastiskt att kunna vara ute på saker idag och att man vet att den där kommer inte pang slå till och så blir det jättejobbigt.
Jag tänker just det här livet som du lever med mässor och mycket ut och träffa mycket folk på, det måste ju vara oerhört påfrestande.
Förut var det ju det när jag inte mådde bra. Ja. Nu tycker jag att det funkar jättebra igen.
För jag skulle fråga dig om balansen i livet och det blir ju ännu mer viktigt nu när du har berättat om det här som jag inte kände till. Hur hittar du, du pratar om promenader, men ja. Vad mer gör du för att faktiskt hitta balansen i livet och inte trilla dit igen?
Jag får begränsa min arbetstid lite grann, jag jobbar gärna lite för mycket. Så jag ser till att jag måste ha lediga helger. Jag bokar inte in så mycket kvällsvisningar och så längre, utan jag hittar balansen mellan privatlivet. Och att kunna umgås med vänner tycker jag är viktigt också, att man får ha den här roliga delen. Men jag skulle säga att motion är nog en av de viktigaste byggstenarna. Det tycker jag med facit i hand nu. Att hur trött och man än är så behöver man ta sig ut. För det är det som är lösningen på att bli frisk, skulle jag säga.
Och motionen, det menar du då? Då tänker du inte gå på gymmet?
Nej, utan jag tänker att röra på sig efter sin förmåga, helt enkelt. Mm. Jag tycker att det är jättehärligt att åka längdskidor. Och där rensar jag och renar mycket i kropp och sinne också. När man är uppe på fjället och jag åker gärna utförsåkning också. Men längdskidor tycker jag är fantastiskt i skogen.
Ja, för jag skulle fråga dig om det också. Vilka som är dina miljöer där du hämtar kraft? Ja. Nämnde du havet och fjällen.
Ja.
Finns det andra ställen där du liksom känner att här måste jag vara för att kunna
hämta kraft? Ja, skogen också. Jag har de 3 kan man säga. Men havet och vi har båt så jag är gärna ute och åker båt.
Om du skulle dela med dig av något råd till läsare som kanske känner att de är där i, ja det är väldigt många som är i liksom riskzonen för utbrändhet. Kan man ge råd?
Jag tänker så här, att dra i handbromsen innan det är för sent. Hade någon sagt det åt mig så hade jag ju besparat väldigt många år med lidande. Att om man blir bättre på att lyssna på sin egen kropp, för den skriker ju ganska ordentligt innan det sker. Men jag förstår också när man är väldigt driven så är det svårt att dra en handbroms. Men det är det absolut bästa tipset, att hitta den här balansen mellan jobb och vila och att ha roligt. Det är så viktigt att man får ha glädje i livet och harmoni så att säga. För skratta mycket skulle jag säga, det är ju frigörande. Och ja, vi har ju olika saker där vi finner glädje, men att varje person hittar det som de tycker är roligt. För det är så konstigt, man väljer bort glädjen, man väljer bort sina vänner för att jobba ännu hårdare när man hamnar i det här ekorrhjulet. Så bryt det!
Det är spännande att du sa att du tror att det var lata människor som blev utbrända.
Ja, vad konstigt, va?
Tvärtom.
Ja, det är precis tvärtom.
Jag är kanske inte lat, det är kanske därför jag aldrig varit utbränd.
Sover man gott och man är lite lat, då tror jag man klarar sig. Mm. Då är det bara att säga grattis.
Lättiga bra man.
Ja, det är faktiskt det.
Finns det andra så här hälsoråd eller så här, som du vill dela med dig av? Eller som du känner att ja, men det här gör jag allt. Du pratar om att du tar magnesium för att du ska somna till exempel. För att
ja, och så, har man stått på mässa och man får lite kramper så här i ben och så. Då tycker jag att magnesium är jättebra. Men annars så allsidig kost. Då tror jag man får i sig det mesta. Jag försöker dricka ganska mycket vatten. Jag märker att kroppen behöver ett par liter om dagen. Det är ju lite olika vad man säger och tycker om det. Men jag märker också att huden blir finare och slätare om man inte är uttorkad. Mm. Sen så tycker jag ju förstås att huden är viktig. Det är ju vårt största organ. Så mitt tips är ju att ha ekologisk och naturlig hudvård. Som stärker hudens egna funktioner. Och jag har aldrig behövt gått och behandlat med några maskiner eller någonting sånt. Utan jag använder bara naturlig hudvård.
Ja, din mamma har ju verkligen fått rätt. För det är som du säger, hormonplåster och nikotinplåster och allting annat. Det bevisar ju att huden faktiskt är ett stort organ som tar upp. Det behöver vi inte ens diskutera.
Nej.
Pass snabba då, kaffe eller te?
Kaffe.
Vego eller kött?
Vego.
Och fjäll eller hav?
Oj! Det är lika mycket värt för mig. Jag kör halva året på varje. Jag säger fjäll om jag måste välja.
Okay. Jaha. Hund eller katt?
Hund.
Fast du är allergisk?
Ja, jag är allergisk mot både hund och katt. Men jag älskar både hundar och katter.
Stort, stort tack Carina för att du kom hit och ville vara med i podden. Det var så roligt att prata med dig.
Tack för att jag fått vara med.
Och tack för att du är så öppenhjärtig och berättar om din utbrändhet och delar med dig av det. Jag tror att det är jätteviktigt.
Tack.